CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Stilla veckan börjar, stilla väntan på både påsk och riksbanksbesked, men en hel del spännande punkter att prata om. Vi noterar nedgångar på flera håll i Asien, sidleds termin här i Stockholm 25 mars, löningsmåndag i kalendern. Välkomna till Börsmorgon. Idag ska vi lyssna på Raincools smart häpnadsväckande call som de höll för en liten stund sedan nu på morgonen. Vi ska prata om noteringsfesten som väntar efter förra veckans braksuccéer. Så kanske vi ska spana lite i penningpolitik. Jag har bett vår gäst Anders Elgemyr på Carl Square om en speciallektion i likviditetslära i slutet av programmet. Uffe Pettersson är med oss ifrån Kalmar också. Vi börjar med den lätta frågan. Vad bra det går. Nytt rekord på Nasdaq Composite i fredags igen. En väldigt, väldigt stark börs. Det finns inga pessimister kvar.
Jo, det gör de. Absolut. Men det, som jag sa i den inledningen av året, liksom, det här kan bli ett väldigt bra år i och med att det är presidentval i USA. Det är val över hela världen. Och det bästa sättet för sittande regeringar eller presidenter att bli återvalda, det är ju naturligtvis att trycka ut pengar i marknaden så att vi får en glad börs. Då blir människor glada och då röstar de på de sittande och vill inte ha ett byte. Så att det är liksom rätt psykologiskt rätt att köpa aktier just i år.
Och de pengatryckningarna vill jag att vi ska prata mer om. Jag sparar det till sist för det kan bli lite tekniskt. Här vi såg en bild av många. Det här var Goldman Sachs liksom årsprognos för USA-börsen som man ju i princip redan nått. Det verkar som att de flesta analysfirmorna nu måste justera om sina mål för att det gick så himla fort upp.
Ja. Sen, de hamnar ju efter i gungan. Problemet är att vi kan ju se en sättning nu. Det är rätt trist, liksom maj, juni, juli kan vara rätt tråkiga börsmånader. Och sen brukar vi få en botten i september och sen brukar det vara världens köpläge någonstans september, oktober. Så man får inte, glöm inte med säsongseffekten, de är jätteviktiga.
Börsen är en vintersport. Uffe, vill du flika in någonting på sentimentssnacket så här i inledningen?
Nej, men det är väl att det går bra även i Sverige och inte bara på New York-börsen. Vi var uppe 8 veckor i rad har vi varit upp nu efter gårdagens eller förra veckans uppgång som minns jag inte var jättestor eftersom det sjönk lite i fredags. Men det är en riktig scenförändring som har skett här sedan i höstas och folk är optimistiska om att räntesänkningen ska komma och så länge man liksom ser ut så ljus på framtiden så stiger börsen.
Nämna terrordådet i Moskva i helgen, uppseendeväckande i sin brutalitet och hemskhet förstås. Jag ska inte spekulera så mycket mer i det, men jag noterar en text där Bloomberg gör kopplingar till oljepriset som har gått starkt. Det är lätt att se ökade geopolitiska spänningar som en möjlig utkomst. Moskva har redan anklagat Ukraina, vilket har lett till kritik från resten av världen. Amerikanerna påpekar att man varnade för det här terrordådet innan. Jag går vidare. När vi nämnde valåret kan vi nämna att Axios har rapporterat att SPAC-bolaget Digital World Acquisition har godkänt en fusion med ex-president Donald Trump, som kanske blivande president Donald Trump, sociala mediebolag Trump Media and Technology. Där det här ökar Trumps förmögenhet med 3,5 miljard kronor. Det låter ju som att vi får en till börsnotering med Trump i spetsen. Jag vet inte om vi ska säga så mycket mer om det, är intressant att notera. Jag vill gå direkt till en mycket, mycket mindre rörelse, den i lilla Raincool som i fredags kopplade ut ett av årets mest häpnadsväckande pressmeddelanden. Tidigare vd som alltså sparkas och polisanmäls i samband med detta verkar ha lånat 7 miljoner kronor av bolaget på ett icke-tillåtet sätt. Får man låna pengar om man är vd i ett bolag? Får man låna pengar av bolaget?
Nej, Sverige? Det är otillåten i Sverige. Så att det är häpnadsväckande att det sker. Och jag menar, 7 miljoner, vad? Kom igen.
Hur långt kommer man på 7 miljoner?
Inte jättelångt med taxi.
Det är skrattretande. Men
det är dyrt att ligga på flykt. Alltså, det är riktigt dyrt.
Det kan jag tänka på. Jag har ju kompisar i Honduras och Mellanamerika.
Som är på flykt?
Nej, men jag skulle kunna leva väldigt billigt, tänker jag. Om det skulle, när den dagen kommer. Jag vet inte varför jag pratar om så mycket konstigheter. I fredags blev man avskedad i alla fall och polisen har som sagt, nu ska ju bolaget dessutom ta in nya pengar och lägga om strategin. Vi lyssnade på en presskonferens tidigare i morse, eller ett call, och det lät bland annat så här.
Hans, var har pengarna tagit vägen?
Ja, det här ärendet är ju nu polisanmält och vi kommer ju därför invänta att polisen får göra sin utredning innan vi kan ge ytterligare kommentarer kring detta.
Hur kunde en så stor summa överföras utan att någon reagerade?
Ja, vi har ju ett bra system med rutiner och kontroll av ekonomiska transaktioner. Men det som har skett nu i det här fallet är att Martin har falsifierat en betalningsinstruktion som därmed kunde genomföras och gå under bolagets säkerhetskontroll. Så vi ser nu över system och rutiner och kontroll för att ytterligare stärka våra rutiner så att det här inte ska hända igen.
Nej, det kanske är svårt att skydda sig mot en vd med onda avsikter. Du skakar på huvudet.
Det går inte. Jag har till och med med mig själv personligen. Alltså det folk som falsifierar namnteckningar, hur ska du kunna skydda dig? Utan du kommer upptäcka det, sen får man ju liksom vara väldigt hård och se till att det blir polisanmälan och försöka få in dem i finkan. För det är liksom, det sätter hela systemet i gungning. Liksom. Mm.
Ja, vi arbetar i en förtroendebransch. Ulf, dina tankar kring den här häpnadsväckande utvecklingen?
Ja, alltså frågan är, vad är det mer som så att säga förfalskat med namnteckningar och olagliga lån från bolaget? Det här Braincool är ett bolag som skickar väldigt mycket pressreleaser, har gjort genom åren och med liksom väldigt, ska vi säga, ja, det låter ju som väldigt positiva pressmeddelanden som har kommit. Är de också, ska vi säga, falliserade på något sätt och så där? Så det är klart att det skakar till. Och sen så då den här nya emissionen på 85-95 miljoner kronor, det är ju i alla fall en femtedel av börsvärdet. Det är ju mycket pengar, men det verkar som att en del av huvudägaren i alla fall ska täcka den där emissionen, vilket nog är bra för bolaget. Men det är klart att det skapar en otrolig osäkerhet kring bolaget. Vad är det liksom som har pågått och vad är det mer än det här? Det är ju liksom en gång, det vore inte orimligt om det finns andra grejer förutom det här lånet då.
Avslutande reflektion, det är ju en intressant kulturfråga om det här har hänt i ett bolag. Det kan ju vara en illvillig individ. Det kan vara en kultur med stora problem.
Nej, men jag tycker Ulfs liksom kommentar är helt korrekt. Sen tycker jag att Braincool är ett coolt bolag. Alltså själva tekniken. Det är verkligen något som hjälper. Så hoppas att de kommer ur det på något sätt.
Vi håller tummarna för att man kan städa upp och starta om. Vi byter ämne och går vidare till Asien. Vi snackade asiatiska marknaden med Katrin Yang på Fidelity i morse. En punkt på agendan var återigen amerikanska valet. Det påverkar inte bara börsen, det påverkar också relationerna med Kina och tonläget mot Kina. Så här lät vår diskussion.
TikTok. Until we see some kind of resolution to the situation, it's unlikely that the company is going to announce coming to market or IPOing. So that's very much probably a key factor for them. But I do want to stress, just like when we spoke about investments, the importance of Douyin in terms of the ByteDance's overall business model, that domestic side coming through. As you rightly pointed out, again, this year and leading up to the US elections, you could see further periods or bouts of volatility with the geopolitical risk, maybe certain Chinese companies being on the sanction list or, you know, the executive order. So I think that macro sensitivity does need to be factored in at this point in time. And really what we're looking for are more the inward looking China names. So that domestic demand story versus a lot of the Chinese names, even though they're increasing their global market share, some of them might have that risk because of as I said, geopolitical tensions.
Intressant tycker jag. Valet i USA gör alltså att man får en strukturell uppsida för amerikanska aktier just i den här tiden vi lever i, så påverkar det investeringsviljan i Kina negativt också. Så köp USA kort Kina nästan skulle kunna vara en valtrade.
Mm. Med tanke på att om vi kommer tillbaka till likviditeten igen då, så faktiskt Kina är ju först ut med att försöka trycka ut pengar i marknaden för att lyfta börsen. De har ju liksom infört liksom förbud mot blankning och allting för att få upp aktiemarknaden. Det som händer då, det verkar vara så att pengarna läcker ut ur Kina. De stannar inte i Kina, utan amerikanska fonder säljer kinesiska aktier. Så att det är ju ett tungt spel de håller på med i Kina, men de är faktiskt först ut med att trycka ut riktigt mycket pengar i marknaden.
Först ut i stimulanser. Katrin Yang påpekade också att vi pratade också om Japan, ska jag säga, där valutan fortsätter att försvagas trots att man har övergivit minusräntan. Jag frågade Katrin om man skulle investera i Japan eftersom börsen går så starkt där, eller i Kina. Hon påpekar också att prissättningen är attraktiv i Kina.
Mm. Så att du har, det är billigt.
Det är billigt. Ja. Centralbankerna stimulerar, så kanske mer attraktivt för en riskvillig i alla fall.
Ja, men det är en diktatur.
Ja. Det har inte stoppat våra tittare tidigare, men sentimentet förändrades väl för 2 år sedan. Ulf, en diktatur, en demokrati som övergett minusräntan, ett utmanande läge.
Amerikanska valet då, när Trump blev president för 8 år sedan, är det snart, så införde han tullar mot Kina, och de är ju kvar egentligen, och vi får väl se hur, om det nu blir Trump som blir president, hur det påverkar relationen i Kina och USA, om den förvärras ytterligare, och då är det inte då bra för Kina. Kina är faktiskt en marknad. Vi har all-time-high på Nasdaq igår, och vi hade all-time-high på Stockholmsbörsen i förra veckan. Vi har all-time-high nästan överallt, utom i Kina som faktiskt har gått riktigt, riktigt dåligt de senaste åren. Och det har att göra med att internationella investerare inte vill vara där. Man är liksom rädd för det, och med tanke på de här restriktioner och tullar som finns, och överhuvudtaget den politiska osäkerheten som finns i landet nu. Nu kommer det väl liksom någon slags i natt här att man ska försöka hålla genen stabil, till och med stärka den lite grann efter att den också har försvagat. Så det kan ju ses kanske som positivt för utlänningar att investera i landet. Men ja, vi får väl se. Det är en högriskmarknad har blivit.
Det är faktiskt värre än att de inte vill vara i Kina. I USA så är det tryck att de ska tvinga fonden att sälja kinesiska innehav. Så att det är till och med ett steg värre. Så att, och det har vi sett förut liksom, när fonderna ska ut, ungefär som i Saab. Jag menar, Saab trycktes ner. Så någonstans så kommer det här trycket att försvinna. Det är då det finns ett köpläge. Precis som det fanns i Saab ett köpläge när det sinade, så kommer det vara i Kina också. Det kommer ingen dag att ta slut på säljtrycket. Och då är det då man ska köpa i Kina. Men det kan vara redan nu.
Ja, väldigt intressant. När vi ändå nämner Japan, vi på DI-tv-redaktionen har fått sumo-dille efter att vår kollega Fredrik Lennander snöade in på detta. Så jag har tittat hela helgen faktiskt på Osaka-turneringen, där Takeru Fuji i bild till vänster på söndagen vann vår turneringen. Detta med en skadad fotled efter en dramatisk ambulansfärd efter lördagens sammandrabbning. Första nykomlingen som vinner på 110 år. Varmt grattis Takeru Fuji, säger vi på DI-tv. Med det går vi vidare till SBB, som också varit verksamt under helgen i form av kommunikation kring ett återköpserbjudande rörande hybridinstrument och en del värdepapper som aviserades för en vecka sedan. Man erbjöd 250 miljoner euro, alltså vad blir det, 2,8 miljarder, om lite mer än hälften, 163,7 av, man verkar nappat i ganska stor utsträckning på att köpa tillbaka de här. När du är med måste jag alltid påpeka för tittarna att Carlsquare har betalanalys på SBB, så vi kanske får en positiv bias här, vad vet jag. Men kan du sammanfatta händelseförloppet?
Du får en positiv bias. Mm. Det är ett klipp.
Det är ett klipp?
Det är ett klipp.
För vem? För bolaget?
För aktieägarna. De köper ju tillbaka någonting med 60% rabatt.
Och de som äger de här krediterna och säljer dem med 60% rabatt, de har gjort analysen att konkursrisken eller liksom haveririsken är för stor. Ja,
det, både det, och dels är det väl befläckat att äga SBB-innehav, så det liksom kan vara dubbelt där. Men den som säljer, han vill naturligtvis ut och inte ha det i sin portfölj. Och konkursrisken är uppenbar, för hela SBB värderas upp på konkursnivå. Mm. Du såg på skylten, det är 6,2 miljarder i market cap för hela bolaget. Alltså det är betydande värden vi snackar om här, de har tjänat.
Ja, de har tjänat genom att köpa tillbaka billigt, och om allt går bra, och det är väl SBB-traden, är det en option på att bolaget överlever, och ja, då har det gjort en bra affär.
Absolut. Nej, men det är jättesnyggt gjort. Ja. Det är liksom det de ska göra. Det var baserat.
Ja, det var väldigt balanserat faktiskt.
Balanserat?
Nej, jag tyckte det var balanserat. Ja, jag tycker man får båda sidorna få komma till tals. Jag förstår den som säljer på 60 om du
ja, men jag förstår också det. Jag menar, det.
Och jag förstår den järva.
Det är ju ett sätt att komma ur en risk. Jag menar, det kan man ju betala för att bli av med sin risk och bara stänga den där positionen. Så att jag förstår båda sidor. Precis.
Ulf, jag tänkte att vi skulle prata om... Ja, vill du flika in någonting på SBB risktraden? Det är ju en svår sådan.
Ja, det är det. Alltså det går ut på är att man köper då, man har ju massvis av skuld i form av obligationer, och så köper man tillbaka dem med 60% rabatt, och då minskar ju skulden så att säga nominellt på 2,6 miljarder. Och det är ju jättebra. Och anledningen att investerarna vill göra det här är ju de anledningar som ni var inne på. Samtidigt får man säga att de här investerarna, de har ju då köpt obligationer som ger, jag såg hela listan här, det var allt mellan 0,7% upp till 3-4% så där. Och det är ju liksom en investering man gjorde för några år sedan som man inte vill ha kvar längre. Alltså skulle, så det är inte så att man, de här 60% rabatten, det är ju obligationen värderar, hade det varit även liksom varit en högvärdig obligation så hade ju så, även sådana obligationer värderas ju långt under sitt riktiga värde då, med tanke på ränteuppgången vi haft. Men, ja, väl, så jag tror att den här är en affär som SBB kommer gynnas av på aktiemarknaden idag, för det är en så pass stor rabatt och sådär. Så jag tror att aktien kommer stiga lite grann på det här idag.
Så kan det bli, innan vi går till Studio 2 kan vi nämna att insynsköpen i kraschade Intrum fortsätter på fredagskvällen, fast inte lika kraschade längre på börsen för den har gått upp kraftigt. På fredagskvällen framkom att styrelseordförande Magnus Lindqvist köpt ytterligare 831 000 aktier för knappt 20 miljoner kronor. Med det så har klockan slagit 9, dags för oss att gå till Studio 2.
Det är en avvaktande start på veckan för Stockholmsbörsen som rör sig i sidled med en liten lutning åt det negativa precis vid börsöppningen. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Sinch och Evolution i toppen som båda stiger lite drygt 2%. I botten däremot så hittar vi ABB som backar 2% men även SCA som är ner omkring 1%. Och SBB har vi inget avslut i ännu. Det ser ut att bli en rejäl uppgång så vi får ha koll på den. Men vi kan ju säga där att de har återköpt värdepapper för 1,8 miljarder kronor och det är till en kraftig rabatt på 60%. Om vi går vidare till Avardit där vi inte heller har något avslut så kan också nämnas att Avardit har fått ett bud på sig på 1 miljard kronor. Och bland budgivarna ingår danska riskkapitalbolaget Polaris. Och budet ligger på 132 kronor per aktie vilket ger en premie på 45% mot fredagens stängningskurs. Men vi har som sagt inga avslut där ännu så vi får avvakta lite. Om vi går vidare till AstraZeneca som backar lätt och är ner 0,3% så kan nämnas att de har fått FDA-godkännande för sin läkemedelskandidat mot en sällsynt autoimmun nervsjukdom. Och när vi ändå pratar läkemedel så specialistläkemedelsbolaget Sobi uppnådde målet i sin fas 3-studie för sitt läkemedel Doptellet. Och Sobi stiger väldigt lätt. Går vi vidare till Intrum så har vi inget avslut där heller men det ser ut att bli en rörelse uppåt. Där kan nämnas att styrelseordförande har köpt aktier för närmare 20 miljoner kronor. Och medicinteknikbolaget Braincool avskedar och polisanmäler sin före detta vd. Och bolaget uppger också att man har ett kapitalbehov på närmare 100 miljoner kronor. Och inget avslut i Braincool så vi får återkomma dit men det ser ut att bli en rejäl nedgång. Och så ska vi givetvis ha koll på veckans aktie Millicom. Uppsida på 50% säger Rickard Bråse när han skriver om aktien. Och precis vid börsöppningen så stiger den 2,5%. Då fortsätter vi på rekar så Inwido får köpstämpel av Nordea när de återupptar bevakning på fönstertillverkaren. Och Inwido stiger 2,5% även de. Och så kan vi notera att oljepriset stiger efter den geopolitiska oron stigit. Och vi ser att fat bränt kostar nu $85 fatet medan WTI ligger på $81 fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen är avvaktande. Vi har precis fått avslut nu i de aktierna. Vi pratar om SBB stiger 7,5%, Avardit 45%, Intrum 15%, Braincool tappar 55%. Men Stockholmsbörsen däremot, den är avvaktande.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Väldigt många, väldigt intressanta rörelser. Ulf, Awardit har vi inte pratat om innan. Det här budet verkar ju vara från grundare och huvudägare som köper ut bolaget från börsen om jag tolkar det rätt. Dina tankar?
stämmer, och en budpremie på 45%, så det är bra. Aktien har haft en väldigt volatil resa på börsen. Den var ju uppe på långt över 300 spänn, vill jag minnas, och sen så neråt. Men det är väl ett, jag tycker 45% premium är liksom en klart acceptabel liksom nivå, även om det är ett utköp från liksom största ägare och sådär. Men vi får se vad de lite mindre aktieägarna tycker, om de inte är riktigt nöjda. Men det är åtminstone liksom och ett kontantbud också. Det är också bra för aktieägare. Vi får se vad som händer där med de lite mindre aktieägarna. I övrigt så är det stora rörelser som du sa. Det här att ABB och SCA är ned dock. Det beror ju på att de avskiljer sina utdelningar idag, så de faller i linje med utdelningen ungefär. ABB är ju nästan 10 kronor i utdelning och SCA 2,75 idag.
Några reflektioner från dig på Awardit? Idel fint folk.
Ja, men det är ju finanskändisar, i alla fall min krets. Så att det är duktiga killar. Liksom. Det noterar väl att vara tillbaka på samma kurs som ett år sedan. 45% är rätt mycket som premie, men det är nog förmodligen vad de behöver pynta upp här. 30 är ungefär det som är mer just nu.
Men det är svårare, tycker jag, när det är en utbombad aktie, då kanske man måste fuska in lite
extra. Exakt.
Ja, spännande att följa. Alltid tråkigt att bli av med bolag, men vi ska senare i programmet ganska snart prata om nytillskotten. Oljepriset har vi bara nämnt väldigt, väldigt kort. Stiget över helgen ligger på 85-70 någonstans. Brentoljan stiger. Jag sa att terrordådet i Moskva skulle kunna vara en drivkraft på geopolitiska spänningar. Det finns lite mer konkreta faktorer att titta på också.
Ja, så det som har hänt sista veckorna, det är ju att bensinpriserna har stigit kraftigt i världen på grund av att Ukraina bombar rätt mycket raffinaderier i Ryssland. Så det finns en jättestor koppling här. Och det här är väl en av de få saker, eller det är en av de saker som jag är lite orolig för. För att om oljepriset sticker, så sticker inflationen, och då är vi tillbaka i en inflationsdiskussion i varje för förra sommaren. För förra sommaren blir det väl, eller det blir för någonting.
Ja.
Det blir så många år lägger sig på varandra.
Jag tycker att i min stora inkorg med fantastiska veckobrev från olika banker, så tycker jag att den här reflations, att en andra omgång inflation, i alla fall i USA, börjar bli lite vanligare, att det finns en växande sån oro.
Ja, det exakt. Den ska man inte glömma bort. Jag säger inte att den är där. Jag säger bara att det måste man hålla koll på. Det bästa sättet att följa inflationen är faktiskt att kolla oljepriset. För oljepriset är liksom det som är grundläggande. Priset på energi är grundläggande för inflationen. Och det bästa sättet att följa priset på energi är olja.
Jag har lite andra råvaror som jag tänkte visa.
Du tänkte på kakao nu?
Ja, det faktiskt. Jag tänkte på ägg. Hey. Gravad lax,
oj,
sill och choklad på fjärde plats. Det här är påskmaten. SCB, statistikbyrån, skickade ut detta alldeles nyss. Ganska kraftiga påskbordsökningar. Kakaopriserna är ju fascinerande. Mm. Det här blir med lätt hand, men mjuk råvara som rusat otroligt mycket på utbudsstörningar. Och sen har liksom den utvecklingen accentuerats av hedgefonder, verkar det som.
Ja. Nej, men det där är ett problem med alla. Alltså, varför stiger priserna på mat? Ja, det är på grund av naturligtvis utbud. Så, men det är också så att det kostar ju mer att tillverka maten. Så energipriserna går upp. Så någonstans så måste det få genomslag även på livsmedelspriserna. Så det blir en WM för oss konsumenter. Det är både dyrare bensin, energipriser för värme och kåken. Plus att du ska betala mer för maten och så vidare.
Jag brukar tänka att det är traktorns diesel, bondens traktors diesel som gör att sillen blir dyrare. Nu kanske man inte skördar sill med traktor just precis. Ulf, vi har pratat om olja, vi har pratat om påskmaten och råvaror i mångt och mycket. Dina tankar?
Men det här med kakaopriset är ju en extrem spik i det där priset. Men jag tittade på Cloettas senaste rapporten, nu har ju priset fortsatt upp, men det var ju högt även liksom tidigare månader här, och de klarade sig ganska bra, även om internationella chokladtillverkarna har ju klarat sig bra trots den här otroliga prisuppgången de har fått in i bolaget. Men frågan är vad som händer framöver här. Än så länge kanske de lever på det de köpte in för ett antal månader sedan, men det är klart att det är en uppgång som inte är hållbar, för det är liksom ingen som har råd att betala 80% i choklad med de här priserna då längre. Så det måste ju komma ner på något sätt, alternativt att konsumtionen bara kommer göras av miljardärer framöver.
Hur mycket kakao är det i chokladen numera då?
Ja, man brukar väl se de här, liksom, de här riktigt mörka svarta chokladbitarna. Står det inte 70-80% kakao på de där på framsidan? Ja, men klart, då är det ganska mycket.
Men det Börsmorgons tittare äter ju väldigt mörk choklad, för det är finsmakare i hela bunten. Men de bredare folklagren köper utspätt.
Mest socker.
Mest socker. Är Lindt sprunglig aktien fortfarande upp på både helår, eller hittills i år och i år? För det som oroar er för kakaoaktier. Jag vet inte hur schweizisk valuta och centralbankspolitik påverkar den. Men jag vet att vi måste gå vidare, annars blir min chef arg på mig. IPO-marknaden ska vi prata om. De senaste 2 åren har det varit helt dött. Bara 15 tech-IPOs i USA läste jag i ett morgonbrev, tror det var Rulles. 2021 kom det 121. Här har vi en sån tabell som visar att 2021 förstås var toppen år, och sen har vi levt i någon slags baksmälla. Men nu tar vi första glaset igen.
Ja, eller hur? Nu är det dags att värma upp oss igen. Ja. För det här är liksom, nu är IPO-marknaden öppen igen. Det fönstret finns där. Och det är lite grann fönstret som det handlar om. Sen ska man dra av den här liksom grafen längre till vänster än 18, så ser vi att egentligen så är vi inte så... Alltså det 2020-2021 var ju sjuka år åt andra hållet. Det var liksom för många bolag.
Ja, det gick, det gick ju som det gick också.
Det gick ju som det gick. Och på något sätt så kanske vi hoppas att vi lär oss en läxa att inte trycka ut allt för många förhoppningsbolag på börsen.
Ulf, tror du vi har lärt oss den läxan? Eller tror du tvärtom att det finns en massa skräpbolag i pipeline som skulle kommit ut 2021 men inte hann ut?
Minnet är ju kort ibland och viljan att tjäna snabba pengar är stor, så det kanske nog kan bli någon återhämtning även om 21 var ett extremt år. Och tittar man på kurserna på de som kom in då, så är det väldigt få som har klarat sig riktigt bra egentligen. De flesta är ju ner 50, 60, 70, 80% av de här mindre bolagen, så det är klart att vi får väl se lite vad som händer. Det handlar ju om duktiga de här bankerna är på att liksom måla caset lite grann. Den vi hade i förra veckan i Sverige då, Canel Group, gick ju fantastiskt bra. Den gick ju från att vara köpvärd till fullvärderad på en minut här, när den steg 50% nästan på noteringen. Så det, ja, det är lite sådana tider igen, och det är klart att de som sitter med bolag som är börsfärdiga och ska in på börsen och se en sån, ett sånt kurslyft som det var på Canel Group eller Reddit i USA, det är klart att då lockas man ju av att trycka på noteringsknappen nu.
Galderma pratar vi för lite om. EQT som noterades i Schweiz, tror jag. Kan vara Tyskland. Jag säger alltid fel. Rustar var ju en fin notering också. Men om man ska köpa de tidiga noteringarna?
Det är ungefär så man ska göra. För att nu är det så att för att få ut... jag tycker ju att det är fel att värdesätta en notering som en succé om det går upp sjukt mycket. Alltså det ska ju vara en balans på något sätt. Så 10-20% tycker jag är en rimlig liksom notering. Men nu i början när liksom marknaden, att det är helt hopplöst nästan att sätta de här kurserna. Så jag förstår att det liksom, de blir de här. Men titta på Rusta, för alla tittar på Rusta. Och det är liksom ett fint bolag, det är en familj som säljer ut. Och det var inga institutioner i Sverige som köpte, utan det var amerikanska institutioner som köpte. Och sen när det väl blev en bra notering, så ska de svenska institutionerna gå in igen. Så plötsligt så finns det ingen säljsida, utan det finns bara en köpsida. Och då blev det en lyckad notering. Så de har liksom banat väg väldigt mycket för de noteringar som är på gång nu i Sverige.
Detta om Sverige. Vi har den här bilden ifrån dig som är amerikanskt humör, antar jag.
Ja, exakt. Det här är en IPO Renaissance heter den. Det finns en ETF som handlas på den. Och den ska då investera i IPO-er innan IPO-erna som liksom var med i själva öppningsessentiella efteråt. Så det här är en slags fond som investerar i IPO. Så den visar sentimentet för IPO-erna, kan man säga. Så att om den här börjar trenda uppåt, vilket den gör nu, så visar den att folk börjar bli mer och mer intresserade av att köpa IPO-er. Det är det den här grafen visar.
Det låter också som ett ganska konkret investeringscase för mig. För jag orkar inte ta mig in och få en liten tilldelning på alla svenska IPO.
Så det här är ett sätt att få en exponering mot IPO-er. Att köpa den här ETF-en. Sen undrar jag om du kan köpa den på Avanza Nordnet. Jag tror att de fortfarande är blockerade mot att köpa mycket amerikanska ETF-er, tyvärr.
Sånt är livet. Ulf, avslutande tankar om noteringsklimatet?
Nej. Man får väl liksom, jag tror man får titta på prospekt för prospekt här lite grann, åtminstone om man är lite långsiktig. Är man kortsiktig kan man väl gå på mycket övertäckning där och försöka få tilldelning då, men då blir det ganska lite. Vad jag förstår för Canel Group så fick spararna 20 aktier här, så det var, man fick aktier för under 1000 kronor, och det är klart så gjorde man en vinst på 400, och det är bra, men det är ju liksom inte... Det gör ju inte att man klarar påskmiddagen riktigt, inte alla dagar i alla fall. Så det blir ju lite sådär. Jag tycker vi var inne på Rusta och pratade. Jag tycker det har varit en jättebra notering. De har liksom följt upp den här. Den var liksom det var ju inte någon fyndvärdering på något sätt, men den var liksom attraktivt prissatt, och så har bolaget då fyllt upp det här med bra rapporter som har kommit efter då, så det inte var liksom toppen man köpte på. Hemnet är ett annat sånt här bolag, det kanske är den bästa noteringen vi hade då under den här 21 år sedan. Där trodde man ju kanske då att riskkapitalisterna som satte det där på börsen hade mjölkat ut allt som fanns i bolaget, men det har de inte, utan det stora liksom vinstlyftet för Hemnet har ju faktiskt kommit som noterat bolag genom att man har lyckats öka priset på sin tjänst så mycket som man har gjort de senaste åren.
Mm. Fascinerande stark bomarknad för övrigt. Men förlåt, du hade en IPO.
Ja, det var den sista reflektionen. Jag vill att den här, vi har en baksmälla sedan 2021, och det är att vi har kanske 20% av alla bolag som är noterade är zombies. Mm. Alltså de behöver skaka sig liv för att det finns ingen likviditet i bolagen. Och det är ett jätteproblem, tycker jag. Så att det är något som uppmanar till bolagets ägare idag. Liksom, ja, men gör någonting, jobba med IR, försök att få igång aktivitet, få igång liksom handeln i aktien. För du kan inte ha en massa bolag på börsen som inte handlas.
Gör det något för bolagen då?
Det finns en jättehög korrelation mellan likviditet och börskurs. Om de är intresserade av att få en högre börskurs, så måste de jobba med likviditeten.
Och ett råd att ta med sig. Jobba med likviditeten, lättare sagt än gjort.
Det är mycket jobb. Men jobbet kommer ju inte för att man blir noterad. Jobbet kommer ju efteråt. Alltså, att gå till börsen är starten på en resa. Det är inte exit. Man får inte glömma det.
Det ska vi ta med oss. Vi ska också gå vidare i rask takt. Mattias Holmer på DNB var här i fredags och snackade verkstad. Det lät bland annat så här.
Och här blev väldigt tydligt att vi haft en stagnering i vinsttillväxten vad gäller estimat, medan vi haft en ganska kraftig multipel expansion. Så vi har gått från någonstans 16-17 gånger där i samband med att PMI bottnade ur slutet 2023 till nu var en bit över 20 gånger, och vi har även en värdering gentemot övriga börsen som är högre än normalt. Så det man kan säga är att bågen är ganska hårt spänd. Det hade varit lättare att fortsätta vara entusiastiskt fullt ut i fingertopparna om det hade varit mer en vinstdriven eller en estimatdriven uppgång vi hade sett på börsen. Men nu är det mycket mer värdering. Mm.
För jag tolkar ju den högra grafen, liksom, när värderingspremien är så hög, som att det faktiskt är läge att sälja av verkstad och ta hem vinst.
Ja, det som blir lite lurigt här, det, liksom, ska man sälja så kanske man måste köpa något annat. Och vi har ju en ganska stor jämförelsebas i resten av svenska börsen som är bank, som just nu är ganska billigt värderad. Sen skulle jag också vilja poängtera att jag tror att det finns nog en viss uppsiderisk i estimaten för sektorn. Så att den här grafen som ni ser till vänster som har flackat ut senaste månaderna, det kan nog vara lite uppsida i den. Även om det inte är fullt ut tillräckligt mycket uppsida, skulle jag vilja påstå, för att kunna motivera den här väldigt kraftiga multipelexpansionen som vi har sett.
Jag tyckte det var ett fascinerande resonemang. Jag skulle vilja ta båda gästerna på pulsen. Ulf, för att börja. Verkstad har blivit högt värderat, inte bara på grund av vinstökningar utan på grund av multipelexpansion. Jag är inte säker på att jag tolkar resten av resonemanget rätt sen, men kolla gärna hela på di.tv när det passar. Men det låter ju också som att man stannar kvar i verkstaden, för det finns inte så många spännande alternativ heller att välja på börsen, Ulf.
Ja, det låter ju som ett ganska... jag förstår inte riktigt resonemanget. Om man tycker den inte är köpvärd, så ska man ändå köpa den, för det finns inget annat som är mer köpvärd. Men det är klart att är man en lång only förvaltare, så kanske man måste resonera som det är. Som en sån privatperson kan man ju faktiskt ta hem lite vinst och vänta då. Och tar vi verkstadssektorn, så är ju alltså det som har hänt här, och vi har skrivit om i tidningen också, Micke Wilenius går igenom sin Excel-ark här, så har ju vinstprognosen 24 justerats ner, aktiekursen har stigit under samma period. Beror ju på den hausse vi har på marknaden nu, starkt inflöde av kapital, aktiefonder och annat. Det ska bli ohyggligt spännande att se verkstadsrapporten här för Q1. Backar man tillbaka till före pandemin, så alltså 19 då, så har verkstadsbolagen generellt sett haft en fantastisk bruttomarginalsökning, förbättring och rörelsemarginalförbättring också. Är den där uthållig, och det är lite det man liksom prissätter exempelvis Volvo Autopilin nu, att de är uppe på en ny nivå och kommer stanna där, men Men jag vet inte, jag skulle nog vilja liksom säga att juryn är ute där lite grann. Vi får se hur det ser ut om ett år och se vad Volvos rörelsemarginal är då. Och då kanske man kan så att säga kora dem som en så att säga permanent marginalförbättrare. Men jag tycker inte vi är där riktigt än. De har liksom inte sett den svaga marknaden riktigt än.
Det är ingen som har. Det var så länge sedan det var en svag marknad att vi knappt minns. Dina tankar om verkstadsvärderingar här och resonemanget?
Nej, men kan vi ta börja med bank först, för att liksom bank är billigt i Sverige. Problemet är att banken är någonting man inte vill ha i Europa. Alltså det drar ner multiplarna för svenska banker samtidigt. Så att det gör att det blir liksom inget bra alternativ fast en bank är billigt.
Och vi väntar oss ingen förändring av den?
Det ser inte så ut. Men när den största europeiska banken faller omkull så är det inte så rätt att folk jagar bank. Liksom. Och i Sverige så kopplas väldigt mycket till fastighetssektorn med rätta. Men jag tycker att bank är billigt, så det är klart att man kan köpa bank. Men det är ju tråkigt att köpa bank.
Så då stannar man kvar där tillväxten finns, nämligen i verkstad.
Ja, och det är liksom tricket för verkstadsbolagen är att det inte ser ut som tråkiga verkstadsbolag. Titta på Tyskland, så att säga. Det är liksom fordonsindustrin. Det är svårt att se liksom hur den ska komma ur sin koma. Lite grann. Och så man vill ju vara så långt bort från fordonsindustrin som möjligt. Man vill vara så nära tech som möjligt, som med Hexagon, alltså den typen av bolag. Det är det som är de intressanta bolagen. Den största liksom grejen har gjort som analytiker, det är ju liksom flyttat bolag från en sektor till en annan sektor. Och få dem att vara verkstadsbolag till att vara techbolag. Det är då du får de här värderingsökningarna. Så då kan du börja prata andra multiplar. Och vara tråkigt. Ja, det är jättehög multiplar. Ja, men det är inte jättehög multiplar om du jämför med techbolag.
Du som är väldigt verksam i Tyskland, och tysk fordonsindustri mår väldigt dåligt, sa du precis. Är det stämningen i Tyskland överlag just nu?
Alltså den är ju lite, vi jobbar ju inte jättemycket med de bolagen som håller på, som är underleverantörer till fordonsindustrin. Men där är det dålig stämning. Liksom. Vi jobbar ju mest med softwarebolag, och, alltså det är vår IT-bolag. Det är mycket bättre stämning, så jag känner inte riktigt igen den här deprimerade bilden som finns av Tyskland i massmedia just nu, faktiskt. Men den är säkert korrekt, för att tyskar har en liten tendens att vara lite pessimistiska ibland, lite tråkiga ibland.
Det hedrar tyskarna.
Absolut.
Att vara försiktiga. Men det kanske är ännu ett exempel på den här segmenterade lågkonjunkturen, där delar av ekonomin går dåligt, men inte all. Med den tyska utflykten går vi vidare till Studio 2 och Stockholmsbörsen för en liten uppdatering innan vi kastar oss över teleoperatörer och annat spännande här i Stockholm.
Stockholmsbörsen börjar muntra till lite och stiger 0,2% eller 0,15 just nu. Och vi har en del riktigt stora rörelser. Jag tänker vi börjar med SBB som stiger 14%. De har ju återköpt värdepapper för 1,8 miljarder kronor och det är till en kraftig rabatt på 60%. Awardit stiger 45% i linje med den premie på budet på 1 miljard kronor. Och så går vi vidare till Intrum som är upp 11, nästan 12%. Där har ju styrelseordförande köpt aktier i bolaget för 20 miljoner kronor. Medicinteknikbolaget Braincool däremot, de backar 48% efter de avskedde ju och polisanmäldes inför detta vd, och bolaget meddelar även att man har kapitalbehov på 100 miljoner kronor. Och går vi vidare till veckans aktie Millicom som stiger 4%. Det skriver Rickard Brås att han ser en uppsida på 50% för aktien. Och vidare på rekfronten, Nordea sätter köpstämpel på Invideo när de återupptar bevakning, och Invideo stiger 3,5%. Och så kan vi notera att oljepriset fortsatt är högt och ligger på $85 fatet för Brent och $81 fatet för WTI. Men ja, Stockholmsbörsen börjar muntra till lite grann och stiger nästan 0,2%.
Jag sa att vi skulle prata om teleoperatörer här i Stockholm, och inget kunde vara mer fel. Vi skulle prata om teleoperatörer i Guatemala och Colombia, tror jag, är de största marknaderna för Millicom. Även om det finns en Stockholmskoppling i form av noteringen. Rickard Bråse skriver om Millicom idag, inte minst med hänvisning till en ny huvudägare i form av Xavier Niel som har tagit kontrollen över det här bolaget. Nu väntar en klassisk riskkapitalresa där man styr upp och förbättrar. Dina tankar om Millicom? Jag vill bara tillfoga att Millicom har ju varit en lite av en studiofavorit, en förvaltarfavorit som gjort många intelligenta människor besvikna många gånger.
Förut. Jag tycker det var klockren analys, Bråse.
Så brukar det vara.
Nej, men det var väldigt bra. Alltså, riktigt. Jag har ändå börjat följt Millicom i 30 år eller vad det kan vara för mig. Så det var bra. Jag tycker att det är en, precis som du sa, en klassisk PE-resa. De borde ju köpa ut bolaget. egentligen från börsen. Det man gör är att man tar ett bolag. Kinnevik var jättedåliga ägare av operatörer. De skulle ta med operatörer göra. Så att, alltså, Kristina var nog inte så intresserad av dem. Och hon borde ha sålt Tele2 och Billicom på en gång när hon fick det arvet en gång i tiden.
Men är Tele2 illa skött? Det är inte min bild.
De har inte varit intresserade av det. Alltså, det har inte skett någonting med det bolaget kan man säga strukturellt. Utan de är liksom.
Men det är det som, det är ju min dröm. Äga en teleoperatör som inte håller på med en massa funky business. Utan.
Men teleoperatörer generellt har ju fastnat i ett bakvatten. För de har ju liksom inga nya kunder. De har inget sätt att växa businessen på. Utan det är bara sätt att mjölka befintlig business. Och det är ju gällt Tele2 också, kan man säga.
Uh-huh.
Så att det är. Jag är ingen stor favorit av operatörer, kan man inte säga. Det som händer i Millicom är dock intressant. För det finns enorma värden att få ut ett bolag som har den. För det som är poängen med den här typen av operatörer, de har en slags monopolsituation. Och monopol är det bästa som finns om du är en riskkapitalist. Mm. För då kan du liksom lägga om ditt pussel, du kan sälja avdelar, du kan få upp priserna. Och du kan minska dina kostnader och sen kan du sälja allting efter 5-7 år till mycket högre pris.
Ulf, vill du koppla in här?
Men det som Rickard skriver, det som har hänt och även bland svenskar, det är att man säljer sina master här. Eller man gör väl en sale and leaseback egentligen. Och där har då Millicom massvis av tillgångar som man kommer sälja av. Och då blir det ju sån här riskkapital. Tanke att man ska liksom göra bolaget betydligt mer kapital lätt, liksom ta bort investeringar, göra det mindre kapitalsnålt, höja avkastning på sysselsatt kapital och så mjölka ut det där i form av aktieåterköp om aktien är låg eller utdelningar om aktiekursen är lite högre. Så, ja, det är intressant. Sen så har ju Millicom ja, de har inte gått så bra. Det var ju ett bud en gång i tiden. Det är några år sedan nu på 700 kronor och den är ju ner på 200 kronor. Så det är klart att det inte är givet att det skulle gå bra. Men Borset tror på den här nya ägaren då, Atlas Investment, fransosen som köpte. Tele2 är ju uppe precis under budnivå nu. 29% äger ju de av kapital och röster här. Så det är klart att de kommer väl inte stödja aktiekursen genom att köpa fler aktier, utan då är det väl bolaget som får göra det genom de pengar man får loss genom olika försäljningar, antar jag.
Mm. Intressant med sälja master. Det låter ju också som en private equity.
Oh ja, nej, men nu är masterna sjukt högt värderade. Alltså just masterna är jättehögt värderade. Det finns nu speciellt spiker.
För att det är infrastruktur, eller?
Infrastruktur, jag kommer inte ihåg multiplen, men jag för mig att det var uppe i 30 eller sånt där i P-tal liksom, på master. Och sen liksom, hur kan det vara? Master växer inte jättemycket. Hur kan det vara så höga P-tal? Men de är lite väl uppblåsta skulle jag nog säga ut infrastrukturhänseende.
Kan man säga att det är en mastig prissättning?
Det är en mastig, mycket mastig prissättning. Så att, men jag tror inte just, så att jag undrar om de kan få ut de multiplarna, men vi har ju sett multiplar på en 18-19 i alla fall.
Ja, Ulf, väldigt kort då. Vi har ju pratat om SBB tidigare. Vi hade ju faktiskt också på analyssidan, vi har ju ett uppslag med veckans aktie där vi också följer upp fjolårets veckans aktie. En riktig raket i form av Neobo som kanske inte såg ut så mycket för världen för ett år sedan.
Nej, det gjorde våra kollegor helt rätt och liksom vågade gå emot trenden och köpa Neobo då när den var som lägst. Det har ju blivit en jättebra investering. Jag tror de var upp 70% om jag läste tidningen rätt här. Så det är bra. Det är klart att vi har varit inne på det i Börsmorgon i de här senaste veckorna i den otroliga skillnaden som finns i värdering mellan fastighetsbolag och fastighetsbolag här eftersom man körde ner allt som fanns och lite grann och nu börjar agnarna sållas lite från vetet. Så, och det är klart Neobo är ju mycket av en bostadsfastighetsbolag så att säga, och bostäder brukar vara det som har lägst risk. Nu har man sett det som hög risk för att man inte har kunnat höja hyrorna lika mycket som på det kommersiella beståndet, plus att ofta har man köpt liksom bostäder till låga gilder och då blir det extra jobbigt när räntan går upp och sådär. Men går nu räntan ner så kommer det vara extra gynnat för bostadsbolag med ganska hög skuldsättning, för då blir liksom hävstången rejäl där.
Dags att runda av snart. Vi ska blicka in i resten av veckan. Vi har H&M:s rapport på onsdag, liksom Riksbanken. Jag vet inte om du har några tankar kring den svenska penningpolitiken och de räntesänkningar som kanske väntar oss.
Nej, men alltså, det enda är väl att jag tror att de kommer att vara lite medvetet så kommer det ligga efter lite grann i räntesänkningscykeln i Sverige för att väl upp den svenska kronan. Så det kan vara ett medvetet val som man gör i Sverige faktiskt. Annars så är vi liksom följer om i hela centralbankskedjan.
Men två saker som jag funderar på. Det ena var jag inne på tidigare, om vi får nytt inflationstryck i USA och till och med i eurozonen, men inte lika mycket här hemma, så hamnar vi i en väldigt besvärlig sits där vi inte kan sänka, vi måste följa John. Det andra är, vi pratar mycket om räntesänkningar, vi pratar om Fed ska sänka, vi pratar om Riksbanken ska sänka. Vi pratar lite mindre om likviditeten och kvantitativa lättnader, alltså penningmängdskontrollen, som är väldigt värd att hålla reda på. Vi har haft uppe det lite grann i programmet, jag förstår inte riktigt, skulle vilja ha din take på varför det här är värt att följa.
Jag tror att det kanske är för nördar som mig själv som följer där. Jag har haft en del debatter med makroekonomer som bara förnyser åt de här diskussionerna om likviditeten. För ett problem är att det finns inga bra mått. Jag menar, vad är en likviditet i det här systemet? Vad är det penning? Vad är liksom antalet utestående obligationer i världen? Vad är det värt för att förklara hur konjunkturen går? Det finns liksom inget bra sätt att mäta det där på.
Finns
det nationalekonomer bara avfärda det här resonemanget, kan man säga. För mig då, som följer aktiemarknaden, som på daglig basis i 30 år nu, så ser jag att liksom de här perioderna, det börjar med Greenspan i slutet på 90-talet, som börjar liksom trycka ut mer pengar i systemet och som hade en för lätt penningpolitik, vilket gav då börskraschen 2000. Så kan man se sen dess hur centralbanken är mer och mer aktiva för varje krasch att gå in mer och mer med pengar för att liksom få bort konjunkturdopparna, så att säga, och liksom släta ut den här kurvan. Och det gör man då mer medvetet. Och det är väldigt mycket snack om räntor. Jag tycker att det är lite för mycket snack om räntor och för lite snack om pengar. Men problemet är att vi vet inte vad vi ska mäta det på. Det är det som jag tror att det fallerar. Så att det är mer för oss nördar som dig och mig som tycker att det här är jättespännande. Men det är svårt att omsätta det in i en slags nationalekonomisk teori.
Lätt att avläsa styrräntan, förstås svårt att avläsa penningmängden.
Exakt.
På ett konstruktivt
sätt. Dessutom så att de plockar ju bort de mått som finns. Alltså centralbankerna hade ju M3 förut. Det finns inga M3-mått längre. Utan när man tittar på M2 så är det lägre. M0 är liksom hur mycket sedlar som finns i omlopp. Och sen är det liksom mer och mer kan man räkna in. Men det här plockar man bort. Och jag tror nästan att det, för att vara lite konspiratorisk, är för att då har man ett trumfkort. För det här kan man nämligen mäta. Men man släpper inte ut statistiken. Vilket jag tycker är lite fel. Men det är så lite grann det funkar. Så att jag tror att det finns väldigt mycket statistik som inte vi får se.
Det är synd om man gillar att tjäna pengar på aktier. För att aktier går upp när det finns mycket pengar och ner när det finns lite.
Men,
om man ska förenkla.
Men om man inte, jag har inget behov av att liksom leda saker i bevis. Utan för mig handlar det väldigt mycket om delta. Alltså skillnaden. Om du får en stigande penningmängd i världen, så vet jag att då kommer börsen förr eller senare att följa med. Mm. Och börjar du liksom dra åt likviditeten i världen så att det blir mindre och mindre pengar. Ja, då kommer liksom börsen att gå ner. Jag behöver inte veta så mycket mer, tycker jag. Jag behöver inte leda det bevis, jag är inte ekonom på det sättet.
Men nu, just nu är vi ju i en åtdragande fas, är väl min bild i alla fall. Men börsen går ju upp i alla fall.
Fast är vi det? Vi vet ju inte det. Det trycks ut väldigt mycket pengar i Kina, det vet vi. Och de pengarna ramlar ut i systemet. Så vi vet inte hur mycket pengar de trycker ut och hur mycket som de dras in i USA. Det som är problemet i USA är att de precis som du säger, man köper inte tillbaka de obligationer som förfaller just nu, som gör att de egentligen så drar man åt pengar i USA. Man minskar bankernas krediter just nu och så vidare. Så det är likviditetsåtstramande. Det som är åt andra sidan är att Janet Yellen, som gamla centralbankschef, hon trycker ut pengar på finansiella sidan. Så där kanske det finns en balans som, jag kan inte veta vem som liksom har koll på de här siffrorna. Liksom. Men det, vi vet att det trycks ut väldigt mycket pengar finansiellt, för budgetunderskottet var ju rakt upp i taket.
Jätteintressant, tycker jag. Det finns i alla fall en farhåga att man ska strama åt för snabbt och det ska paja festen. Ulf, det här är ett lite abstrakt resonemang men ändå givande. Vill gärna höra dina tankar.
Ja, absolut. Det är intressant. Och det finns mycket man kan plocka upp där. Tar vi budgetunderskottet i USA nu, så lyckas man väl komma överens här, så man kör vidare i alla fall fram till valet. Men det är klart att det är ju i USA budgetunderskott samtliga år sedan under 2000-talet utom ett, tror jag. Och det liksom fortsätter ju bara. Och mycket av, ska vi säga, ekonomin i USA är ju lånefinansierad. Det vill säga att det är ju budgetunderskott som driver det här, och de här Inflation Act och det här som har gjort, som har liksom gjort att USA har klarat den här. Det trodde nog ingen ekonom att man skulle kunna gå från 0% i ränta upp till 5,50 på 5,50 utan att knäcka ekonomin. Det har man ändå lyckats med, och då har man ju gjort då, delvis genom att köra ekonomin med stora budgetunderskott, framförallt under pandemin, men även har det visat sig att kredittillväxten är god även i allmänheten i USA, så man har klarat det här på lånade pengar, och någon gång så tror man ju att lånade pengar ska behöva betalas tillbaka, så då blir det ju en annan sväng, och den svängen blir ju neråt på något sätt. Men jag brukar också säga när liksom de här diskussionerna förs med folk som är väldigt bäsade på tillvaron, att det är ju väldigt få där ute som vill ha en finansiell härdsmälta alla 1920-tal i USA. Så det är liksom pianot fortsätter att spela på något sätt. Liksom. Men visst, det är oroande att budgetunderskotten är så höga som de är i USA. Det är även oroande, tycker jag. Nu har ju inte vi så farliga budgetunderskott i Sverige, då, utan skulden sitter ju på allmänheten istället för staten. Men skulle man börja köra den svenska ekonomin med ständiga underskott, så kommer det ju, då är man ute på en farlig resa, tycker jag. Det är liksom inte så, det är lätt att öka skulden, men det är väldigt svårt att minska skulden. Och det krävdes ju en rejäl kris, alla fastighetskrisen då 1990, för att vi skulle liksom få en budgetdisciplin i Sverige igen. Och det var ju några år som var jobbiga där. Och ja, jag vet inte, det är lite släppa handen ur glaset. Det är inte helt bra, tror jag inte.
Fortsättning följer i alla fall. Stort tack till Ulf och Pettersson för medverkan denna morgon. Slutreplik, Anders.
Nej, men det är bara att följa liksom centralbankerna och försöka inte lyssna så mycket på dem, utan titta vad de gör istället. Det är det som är den stora lärdomen efter att liksom sysslat med dem i 20 års tid. De ljuger. Det ingår i deras mandat att ljuga. Tro inte på dem, utan titta på vad de gör istället. Och i år så är det så att Fed vill inte ha Trump som president. Det tror inte jag. Janet vill absolut att Biden ska bli återvald. Så det finns, hela förutsättningen finns för att de kommer att liksom fortsätta att köra gasen i botten så mycket de kan under året. Så det är väldigt, väldigt intressant att se hur Fed ska liksom trycka ner räntan, få ut pengar. De behöver inte göra räntan, utan de kan få ut pengar i systemet istället.
Kom ihåg, kära tittare, att det som Anders Elgemyr sa om centralbankirer kan ni applicera på era barn också när ni uppfostrar dem. Med det så tackar vi för idag. Anders Elgemyr på Carlsquare, alltså Ulf Pettersson var med oss ifrån DI, där också jag, Gabriel Mellqvist, tjänstgör. Stort tack för oss. Samma tid, samma kanal imorgon. Och förstås Börskoll klockan 14. Ha det bra.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.